Det här är en podd från Svenska Yle.
Det har gått snart ett år sedan presidentvalet i Belarus där den sittande presidenten Alexander Lukasjenko förlorade till oppositionens Svetlana Tihanovskaja. Men Lukasjenko vägrade ge upp makten vilket ledde till allt våldsammare protester vilket i sin tur ledde till att Lukasjenko successivt har gjort sitt allt för att behålla makten till viss del med hjälp av Ryssland. Lagar för resor har skärpts, demonstranter misshandlas och kastas i fängelse, flygplan med politiska motståndare kapas och den här listan bara växer. Det är helt enkelt väldigt dålig stämning i Belarus just nu. Vilket har naturligtvis lett till att många har lämnat landet. Eventuellt permanent eller bara tillfälligt, det får vi se. Du lyssnar på Nyhetspodden. Jag heter Thomas Silén. Jag har med mig Gustav Antell, vår specialmedarbetare här på Svenska Yle med specialområde Baltikum och östra Europa. Och du har träffat till och med många av de här exilbelarusierna. Så där spontant, vad skulle du säga, hur mår de?
Senast jag träffade någon var i Vilnius i slutet av april. Och då fanns ännu lite mera, kan vi säga, lite mindre dramatik, för det här flygplanet som tvingades ner var ju väldigt dramatiskt. Mm. De vet ju att det finns en lång historia här som gör att de inte kanske förväntar sig snabba resultat.
Du nämnde just precis det här otroligt märkliga situationen när då Belarus i princip har tvingat ner ett plan för att få tag på en journalist som på något sätt under någon slags märklig förespegling då ska ha gjort någonting fel. Men alla vet att det handlar helt enkelt om att utöva politisk påtryckning, och sen blev han intervjuad i ett tv-program. Där det var väldigt uppenbart för alla utom de kanske mest inbitna pro-belarusiska och pro-ryska kanalerna att det här är en person som är utsatt för tortyr. Efter den här incidenten, resten av exilbelarusierna, hur uppfattar de sin tillvaro nu? Är det liksom så att alla nu plötsligt bäddar för gardinerna och just gömma sig?
Ja, då när det hände, och nu talar jag inte om de här intervjuerna som ju har kommit, men själva den här flygplansincidenten. Mm. Så det var helt tydligt att de flesta började se sin situation annorlunda. Alltså när jag då i april talade med dem, och sen den kontakt jag har också bekanta i Lettland, belarusier. Och då hade det varit lite splittrat, men i princip alla känt sig trygga i Baltikum, i EU. Den här incidenten gjorde nog att många började fundera att hur är det för mig? Just. För att en så här stor operation som hela världen kan se. Så det betyder att skicka en KGB-man och knacka på min dörr. Så det liksom, men jag har ännu börjat märka att det har normaliserats. Och det är så att, alltså, människan har en sån här konstig att vi blir rädda. Men har vi en gång, de som har det här modet att höra till oppositionen aktivt, så de kommer tillbaka så att säga. Kanske med lite mindre energi. Kanske de är lite färre, men jag känner nog att den där rädslan börjar långsamt försvinna igen.
Just det, så den har inte alls fått den där kanske effekten som Lukasjenko var ute efter, att skrämma slag på alla att vara tysta nu. Det här kan hända er också.
Det är ju klart att man aldrig ska generalisera i sådana här. Klart. Det handlar om det, och sen som de flesta redan sa när jag träffade dem och har sagt under årens lopp när jag har träffat belarusier, är att de har sin familj hemma i Belarus. Det är ju de som är i fara. Och du behöver inte göra mycket för att någon KGB eller någon ska visa sig hemma hos någon släkting. Så att...
Sedan protesterna förra sommaren så har den illegitime presidenten, kan man väl säga, för han förlorade faktiskt valet, Lukasjenko, han har tajtat till hela landet ytterligare sedan dess på alla möjliga sätt, bland annat med en del lagändringar som gör det otroligt svårt för egentligen någon att resa in och ut ur det här landet. Nu senast bara för en vecka sedan kom det ytterligare restriktioner, ytterligare skärpningar, och många sa att det här betyder i praktiken att ingen kommer någonstans längre utan väldigt, väldigt speciella anledningar. Vad innebär nu alla de här liksom reserestriktionslagarna för belarusierna i praktiken?
Alltså här finns ju vissa delar som är viktiga att titta på. Alltså för det första, de flesta belarusier reser ju inte ändå. Mm. Det är ju ett ganska fattigt land och sådär. Men sen finns det några grupper som påverkas direkt. Och det är väl ganska uppenbart att oppositionen och de som vill vara aktiva i oppositionen, att de inte kan resa över gränsen. Och det har varit svårt hittills också, men det har blivit ännu tydligare nu att det är ett sätt att skära den direkta kommunikationen, att någon träffar någon på någon sida av gränsen. En annan grupp som jag tror att är viktig här också är de här unga pojkarna som kanske då ska göra sin värnplikt eller polisen försöker rekrytera dem och sånt. Mm. Det är också en stor del av de som har gått i exil är sådana som kanske inte har varit politiskt aktiva, men de vill absolut inte nu rekryteras. De har ingenstans att fara, de kan inte rymma. Det finns förstås vissa hemliga vägar att försöka komma ut, men det är mycket svårare.
En lite mellanfråga där, bara varför vill de inte bli rekryterade? Är det för att de inte vill liksom slåss mot sina landsmän? Eller är det de?
Precis, alltså att bruka våld mot sitt eget folk, det går ju ganska mycket mot de flesta människors etik och moral. Och sen en tredje grupp som lätt glöms bort är eliten. Enligt den här nya lagen så får bara de som är på officiella uppdrag godkänt av myndigheterna liksom då, resa ut. Och som jag sa, ett ganska fattigt land, men elitens familjer är vana vid att åka och shoppa till Vilnius till exempel. Och nu är EU stängt. De skulle vilja åka till kanske Petersburg, Moskva. Beter man sig bra så kan man få ett myndighetsuppdrag, ett fint papper som säger att du får åka iväg. Och här är det nog ett sätt att liksom dela ut och de som är snälla, som håller sig lojala till regimen, så de har möjlighet att fortsätta.
Just det, så det är verkligen ett politiskt verktyg på alla fronter. Det är inte bara liksom ett sätt att kontrollera och se till liksom att trafiken med människorna flödar, utan just att dela ut tjänster i princip. Men de här människorna, vi ska lite fokusera på de som faktiskt hann, så att säga, sticka iväg innan det här trädde i kraft, och de som befinner sig liksom runt om. De flesta har hamnat i Litauen eller i Polen. Vad är det liksom för typ av människor? Du nämnde lite här att det inte bara är nödvändigtvis politiskt aktiva, utan det kan vara liksom andra människor involverade också. Men är det de som är utanför landet, eller är det bara oppositionen som har flytt?
Alltså här kommer också den långa historien. Alltså Belarus har i ett par decennier godkänt att ungdomar åker ut och studerar utomlands. Mm. Och det har varit ett sätt att faktiskt få också många av dem som är mest västerländskt inriktade att åka iväg, studera utomlands, hitta jobb utomlands och komma aldrig tillbaka. Liksom. Så att det har alltid funnits en sån här, ett sätt att bli av med ungdomar, kan man säga, med de mest aktiva ungdomarna. Men varje gång det har varit val, ända sedan 2006, så har det ju blivit våldsamheter, demonstrationer, polisvåld och så här. Det har blivit värre för varje val. Så att många av de här som har farit ut har blivit lite mer oppositionsanhängare när de har varit utanför och sett situationen.
Just det.
Så därför det att det nu blev en sån stor våg av opposition som gick i exil, då, främst i Litauen. Så det visar ju bara att det har blivit så mycket värre. Sen som jag nämnde, de här som flyr för att de kanske inte är så politiskt engagerade, men de känner en rädsla för att tvingas in på fel sida och sådär. Så vad jag vet har de ökat. Det är fortfarande också en sån där svår sak för att det splittrar ju familjer också.
Mm.
Men det är nu de två grupperna jag nu, och sen förstås alltså oppositionen har alltid haft nätverk i väst och kanske sådana trygga rum i väst, att de ibland har åkt iväg och sådär. Så att ingenting är helt nytt, men allt är så mycket större nu.
Och en av de här mest kända då, som är väldigt politiskt aktiva kan man väl säga, är ju den person som faktiskt vann hela det här liksom presidentvalet då, som ledde till hela den här situationen. Vill du berätta lite kort bara om henne?
Ja, alltså Svetlana Tihanovskaya, jag har nu träffat henne tre gånger, två gånger intervjuat, men också sen på en relativt liten presskonferens. Så hon är ju både motvilligt en oppositionsledare, men hon inser ju också, hon ställde ju upp som president, som kandidat i valet, hon vann och hon är också väldigt medveten om att hon är den hon är. När jag träffar henne så ser man ju inte mer än att det är en person som tänker väldigt mycket när hon svarar. Alltså det är sådär genomtänkta svar, hon vet att säga hon fel saker så kan det påverka människor hemma i Belarus och sådär. Jag tror att när vi talar om motvillighet så är det mera det att hon har ju barn. Hennes man sitter i fängelse i Belarus. Det är farligt på ett personligt plan. Jag får ju inte berätta var jag har intervjuat henne. det är stängda gardiner. Hela hennes liv är ju sånt. Sen får hon ju förstås åka utomlands. Hon var i Estland här förra veckan och hon var ju i Finland i mars och sådär. Men då är det ju stora säkerhetsarrangemang.
Men hur känner hon det då inför det här då? Att hon är i exil, jättemånga andra är i exil. Känner hon kanske att hon måste lägga den här motvilligheten mer och mer åt sidan ju mer politiskt aktiva de här exil-belarusierna blir?
Ja, alltså hon är ju väldigt noga med att se till att alla är försiktiga nu. Mm. Och det säger hon ju tydligt, och det vet hon att hon måste säga. Det kan inte vara någonting som kommer indirekt, utan hon måste säga att det ska inte vara demonstrationer nu, det finns andra sätt. De planerar storstrejker och sånt, men på alla sätt liksom att ingen personligen ska sätta sig i fara. Så att där ser hon tydligt en roll, och det är en roll som hon, jag tror att hon gärna tar den presidentrollen. Hon kallar nog sig själv president.
Många av de här befinner sig, alltså exilbelarusierna befinner sig i just Polen, de befinner sig i Litauen, en del finns i Ukraina också. Men just Litauen verkar ha tagit någon slags den här ledande ställning i att ta emot de här människorna, att se till att de liksom får komma in snabbt och få den stöd de behöver. Varför vågar Litauen göra det här? Har de något personligt agg mot Belarus, eller är det ett mittenfinger mot Ryssland? Vad är det man vill med det här egentligen?
Alltså, det handlar mer om Ryssland. Det som vi lätt kan glömma är det att Litauen har Ryssland till väst, det vill säga Kaliningrad. Och ryska militärtransporter går på tåg genom, från Ryssland, genom Belarus, genom Litauen till Kaliningrad.
Jag ska bara lite förtydliga om de blir förvirrade när de lyssnar på det här. Så Ryssland ligger fortfarande till öst. Men det finns en liten, liten landmassa som är liksom inklämt mellan Polen och Litauen. Som är det här området som du pratar om nu.
Yep. Ja. Och det betyder att Litauen känner ju sig utsatt. Om vi tänker oss att Belarus skulle verkligen ta steget ut. Eller vi säger Putin skulle bestämma för Lukashenkas del att Belarus blir en riktigare del av stora Ryssland, så är ju Litauen väldigt utsatt. Att det är en viktig poäng här. Sen är det en annan, Litauen har annars också en lång tradition. De är väldigt stolta över det, hur de liksom alltid har varit ganska högljudda när det gäller Ryssland. Också inom Sovjetunionen så var de var bråkiga, men också smarta, tycker de. Att de lyckades få fördelar, att de esterna var bråkiga och fick på käften, så liksom litauerna var bråkiga och fick vad de ville. Det är en sån här självbild som finns. Och sen också, alltså Vilnius, Litauens huvudstad, som ligger ju väldigt nära, det är ju bara 30 kilometer till gränsen till Belarus. Under den här mellankrigstiden, när de baltiska länderna var självständiga länder, så var ju faktiskt Vilnius inte det. Vilnius hörde till Polen. Och en del av dagens Belarus hörde till Polen. Så att där finns en sån här
just en historisk
blandning. Det är väldigt blandat. Så att det finns många sån här som går bakåt, som förklarar varför de har en tendens att nu vara modiga och högljudda.
Men hur är det med Polen då? De är ju lite längre ifrån, men som du nämnde här, det finns ju en del liksom historiska kontakter och sådär. Vad har de för intresse av att liksom hjälpa till?
Det som är intressant med Polen, att jag tror att det är mer av tradition som Polen nu, alltså tradition för det första att inom EU våga stå emot Ryssland. Mm. Men också det att det har funnits de här nätverken under de här senaste 30 åren sedan Belarus och alla länderna blev självständiga, kan man säga där. Ja. Polen har liksom varit aktivt med de här nätverken som har bildats. Det har gått mycket EU-pengar. Litauen har också fått för att hjälpa demokratiutvecklingen i regionen. Just det. Och där har Polen varit. Polen har en svårare situation nu, eller den polska regeringen har en svårare situation, eftersom de ju vill förespråka någon form av auktoritärt styre. Så de är ganska noga med sina handlingar på det sättet att man kan inte vara för pro-EU i den polska regeringen. Och därför så är det så att de är aktivare än de flesta, men de är helt i skuggan av Litauen i den här frågan. När vi talar om Ukraina så är Ukrainas problem förstås det att Ryssland har ju skramlat väldigt tydligt med vapen här under våren. Så att det förstår man ju, men där finns ju mera på kanske studentnivå, och den nivån finns där.
De här exilbelarusierna som nu befinner sig var de än befinner sig, och den här politiska engagemanget som de nu har, Vad tror du, vad kommer att hända? Ser de det här som en permanent situation, att de kommer att vara kvar i det land de har hamnat i, eller har de planer på att någon gång få komma tillbaka till Belarus?
Där tror jag att det också är väldigt tudelat, också många gånger inom samma person. Av erfarenhet vet de att de som har gått i exil tidigare har fått en studieplats, Litauen erbjuder studieplatser åt unga. Så de är ofta väldigt duktiga, ambitiösa, det går bra, de kan hitta ett jobb någonstans ute i världen. Och det vet de att det är en väg, och då blir också föräldrarna och så hemma i Belarus nöjda fast de inte ses. Men sen också när den här lilla tanken att de har sett väst, alltså för dem är ju Litauen och Polen absolut väst. Om det sker förändringar i Belarus så tror jag nog att väldigt många vill tillbaka. De vet att då behövs de för att se till att det blir någonting som de upplever som väst. Där är det igen, alltså tiden, ju längre allting tar, desto svårare blir det att sen någon gång komma tillbaka.
All right. Tack så jättemycket Gustav Andell för att du var med här i Nyhetspodden.
Tack.
Du har lyssnat på Nyhetspodden. Jag heter Thomas Silén. Fortsätt gärna lyssna på oss i framtiden också.